Amen, varsågoda och sitt. Tack ska ni ha, kära vänner, för en underbar lovsång. Ja, jag har satt som rubrik för det jag vill dela ikväll: det bästa ligger framför. Men jag har formulerat det som en fråga med ett frågetecken efter. Och jag tror att ni kommer sen lite längre fram att förstå varför. Men så här säger Paulus i Filipperbrevet 3. Från vers 12 till 14 så läser vi: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. Det har knappast undgått någon att det har varit VM i fotboll i sommar. 3,6 miljoner finländare lär ha följt VM via TV. Och jag kan direkt bekänna att jag hör inte till de 3,6 miljonerna. Jag tror att det var Frankrike som blev världsmästare. Har jag rätt? Bra. Jag är inte alldeles ute och cyklar. Det är nästan så här att när jag växte upp i en pingstförsamling, så med det skulle jag ha gjort den här bekännelsen, så skulle jag nästan ha känt mig som ett helgon. Nu känner jag nästan som att bekänna en synd att jag inte har sett en enda match i VM. Men jag gillar att se på hockey-VM. Och det är ju ganska mycket likheter mellan fotboll och hockey. Båda är ett lagspel. Och vi ska tala lite fotboll idag. Och jag kommer att ta hjälp av en svensk pastor, Hans Jansson, som i sin bok Inför livets andra halvlek beskriver lite om hur fotboll fungerar. Nu känner mig nog lite kort i rocken, för nu har vi proffsen här på första bänken. Lene, som har varit många år i tränare i fotboll. Du får ta mig i nacken och korrigera mig sen när jag är ute och cyklar. Ja. Nåväl, även om vi ska tala lite fotboll, så tänker jag göra någonting som jag tror att jag aldrig förr har gjort när jag har predikat. Jag tänker faktiskt först och främst rikta mig till dig som är 45, 50, 55, 60, 65. Någonting, och vi kan liksom töja på det där lite också. Det vill säga min egen generation, som jag vill påstå är kanske den mest försummade och bortglömda generationen i våra församlingar. Men tänk efter, vi har barnarbete, vi har ungdomsarbete, vi har arbete för unga vuxna, vi har seniorarbete. Och ibland så riktar vi oss till familjer också. På våra konferenser så brukar vi ha familjeseminarier och så vidare. Men vi har väldigt sällan, om ens någonsin, tillfällen där vi adresserar generationen mellan 40 och 60 och lite uppåt. Och det är också en generation som saknas i många församlingar idag. Men jag tror att även om du nu inte känner att du riktigt hör hemma i det där, den där gaffeln, du är äldre eller du är yngre, så tror jag att du kan lära dig någonting av det jag ska dela idag. Nu vet jag att om man är 15 så är någon som är 30 är ju lastgammal. Det är ju liksom en ocean däremellan, och det är en evighet innan man når 30. Sen, för att inte tala om 50, det är ju liksom en helt universum mellan 15 och 50. Men tro mig, ni som är unga idag, vi som har gått och tagit oss genom det där universumet, så vi kan bara konstatera att det gick med ljusets hastighet. Och vi har ingen aning om hur det gick till, men det gick fort. Bara så ni liksom kan vara lite beredda. Jag tror att det är några som har varit på 50-årsfest här i helgen också. I vårt samhälle och den världsbild vi har på något sätt så finns ju den här magiska milstolpen 50. Ni vet, när någon fyller 50. Och det finns någonting av det här att fram till 50 så är det som om livet går lite så här. Sen händer någonting och så liksom börjar det gå så här. En sån här lite nedräkning som börjar. Men jag frågar mig och jag utmanar oss att varifrån har vi fått den bilden? Vem har sagt? Är det Gud som har sagt att vet du att nu är det, sorry, men nu är det bästa förbi? Nej, min Gud har inte sagt det. När jag läser min bibel så är det väldigt ofta som Gud kommer till människor mitt i livet. Med ett uppdrag och en kallelse. Och väldigt ofta så kommer han också till de som har grånat hår och vitnat skägg. Väldigt många i livets mitt så får sitt livs stora kallelse och uppdrag lagt i händerna från Herren Gud. Kanske först då. Så är det när vi läser Bibeln. Jag menar att här ska vi bygga Guds rike för framtiden. Vi ska bygga församling för kommande generationer. Och den mentala bild vi har så är när du är sådär 45-50 så då, liksom, då börjar din nedräkning. Och på en skala, hur mycket inspiration för framtiden hämtar man ur en sån bild? Vi satt hemma hos Anders och Julia i början på veckan och vi planerade hösten. Och då sa jag till Anders att jag skulle gärna ha några dagar ledigt så där vi runt årsskiftet. Det blir lite att fylla år och jag vet inte vad allt det blir. Så tittade Anders på mig och sa han, va? Redan? Det är ju riktigt nyligen som Reinar och du 400 tillsammans. Sa jag, det är grymt. Sen efteråt så tänkte jag, men varför sa jag det? Vad är det som är grymt med det? Men så jag predikar kanske allra mest för mig själv här nu. Och sen när jag sitter på någon söderhavsö där så ska jag lyssna på den här predikan. Ni lovar att lägga ut den, va? Så sen om jag börjar tycka synd om mig så sätter jag på och lyssnar på den här predikan. Men till den här fotbollen och bilden som jag lånar. Det är halvtidspaus. Och hemmalaget har fått stående ovationer för första halvlek. Det är en stämning som är på topp där i omklädningsrummet. Man dunkar ryggarna. 3-0. Det var bra gjort. Och första halvlek så gick till och med bättre än man hade vågat hoppas. Fantastiskt bra spel. Och den här tränaren så han har aldrig sett sitt lag spela så bra som den här dagen. Och ändå så känner han, är han lite osäker att kommer det att hålla hela vägen. Så han tittar spelarna i ögonen och vill uppmuntra dem. Han säger ni har gjort en fantastisk första halvlek. Men glöm för all del att matchen inte är över ännu. Kom ihåg att det är andra halvleken som avgör hela matchen. I bortalagets omklädningsrum så är det tyst. Och stämningen är dämpad. Och blickarna är riktade mot golvet. Det gick inte som man hade hoppats. Och besvikelsen hänger tung över de här killarna. Och egentligen är det ingen som har lust att riktigt gå ut och fortsätta matchen. Tränaren, han har satsat stenhårt på de här killarna. Och han tror på dem. Men just nu så ser det inte riktigt bra ut. Och han vet att nu kan han inte skälla på killarna över liksom de här missarna som de har gjort i första halvlek. Utan nu måste han tala till deras hjärtan. Och han säger till dem, vet ni, jag tror på er. Och ni kan mera än vad ni tror just nu. Ni har kapacitet att vända den här matchen och stå som segrare idag. Ge inte upp. Tänk inte på att ni måste få in minst 3 mål. Utan nu går vi ut på plan och så satsar vi på det där första målet. Kom ihåg att det är i såna här situationer som de där stora bragderna utförs. Och det är när läget ser riktigt omöjligt ut, så det är då som hjältarna kliver in på arenan. Kom ihåg, det är andra halvleken som avgör matchen. Båda de här lagen så behövde få höra samma budskap. Det är andra halvlek som avgör matchen. Och så är det också med våra liv. Du och jag behöver också den här insikten. Det är andra halvleken som avgör om vi vinner segerpriset eller inte. Alltså den här bilden tycker jag är så bra, så egentligen kunde jag säga amen och gå och sätta mig och låta den tala för sig själv. Men andra halvlek är viktig, och jag hoppas vi allesammans känner den utmaningen. Paulus, inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Paulus, han har ingen mental bild av ett liv som liksom går ut för så här. Han parkerar sig in på läktaren och tänkte att okej, nu är det slut. Domaren har inte blåst av den här slutsignalen ännu, men jag har spelat färdigt. Jag tänker inte liksom vara med längre. Utan Paulus säger, jag har inte nått målet ännu. Jag har blivit gripen av Kristus och jag tänker hålla fast vid Kristus. Ända tills den här slutsignalen ljudes så tänker jag vara med. Och Paulus sätter sig inte heller på läktaren och blir cynisk. Du vet att de bästa spelarna, de sitter alltid på läktaren eller hemma i soffan. De där som vet hur spelarna borde ha spelat. Till och med jag är en bra hockeyspelare i soffan. Jag har aldrig spelat en enda match. Och när du har första halvleken bakom dig i ditt liv, så finns det en frestelse att fokusera på missarna som de unga spelarna gör. Men jag tänker så här. En vis man eller kvinna, så där vid 50, 60, 70, så hoppar inte av mitt i livet. Men man kanske behöver inse att det kanske inte är jag som ska stå i målet längre och vara målvakt. Eller jag kanske inte är den bästa försvarsspelaren längre. Det kan hända det finns någon som är yngre, som är snabbare, som är bättre på det här. Kanske jag ska vara coach eller mentor eller någon annan uppgift. Uppgifterna så kan förändras, men matchen fortsätter och jag vill vara med i matchen. Och jag hoppas att du som finns där i livets, liksom, kanske har börjat på livets andra halvlek, att du känner detsamma, att jag vill vara med. Jag vill inte sätta mig på läktaren, jag vill inte bli cynisk, jag vill inte bli kritisk, utan jag vill vara med till slutsignalen. Gör där. I de församlingar där jag har varit med så har vi upplevt det väldigt viktigt att ge evangeliet till barnen och ungdomarna. Och upplevt att vi vill prioritera det. Och Det vill vi fortsätta med. Det vill vi göra också i Sion. Det är otroligt viktigt med första halvlek. Därför att det är den som skapar förutsättningarna för fortsättningen. Och det är så viktigt att unga människor får komma rätt i början av livet. Att man får lära känna Jesus. Att man får komma med i Guds lag. Varför vänta tills man blir gammal med att välja det bästa? Så vi ska fortsätta med att ge evangeliet från det riktigt små. Och jag vill på inget sätt underskatta betydelsen av första halvlek. Men ibland så känner jag en nöd för att vi missar någonting. Sett ur ett mänskligt perspektiv så finns det ingen generation som står så nära evigheten som den äldre generationen. Och ibland så tänker jag så här, att varför ber vi så för lite? Varför ber jag så lite för min egen generation och för en äldre generation? Varför har vi så lite nöd för att människor i slutet av livets andra halvlek ska hitta rätt? Varför bryr vi oss så lite om hur matchen slutar? Och nu talar jag till mig själv och jag talar till min generation och jag utmanar oss. Vår generation behöver evangeliet. De behöver Jesus. Och vi kan inte förvänta oss att det är ungdomarna som ska vinna vår generation. Det är vi som ska göra det. Det är vi som ska ge evangeliet till dem. Så jag tror att vi behöver, samtidigt som vi fortsätter att be för en ung generation i Finland, så får vi inte glömma att också be för människor mitt i livet. Också de som finns på ålderns höste. Vi ska gå tillbaka till fotbollsbilden en liten stund. Efter första halvlek så kommer ju halvtidspausen. Och halvtidspausen, den är viktig. Den ger tid för utvärdering, justeringar, lite strategiupplägg, sidbyte och så vidare. Och vi ska plocka helt snabbt några lärdomar från den här bilden. Det första, att utvärdera. Också då och då i våra liv så är det bra och nödvändigt att stanna upp och reflektera och utvärdera. Hur har första halvlek varit? Hur är den? Om jag befinner mig där just nu. Hur vill jag att mitt livs andra halvlek ska se ut? För många så är andra halvlek så betyder ett helt nytt läge. Barnen kanske har flyttat hemifrån eller så är de på väg ut ur boet. Och det är någon som har sagt att det är en lika stor omställning att bli av med barnen som att få dem. Och det kan jag hålla med om. Vi är i det läget att våra barn har flyttat ut och det är en stor omställning. Det här har jag väntat på. Jag vet inte hur många år, hur länge jag väntar på det här läget. Och nu står man där, okej. Och vad nu då? Vad ska jag göra av det? Kan jag ta vara på det här på något sätt? Eller ska jag bara låta dagarna gå? De här dagarna som kom och gick. Inte visste jag att det var livet. Var det någon som sa. Vad tänker du göra med resten av ditt liv? Utvärdera. Och nummer två. Lär av dina misslyckanden. Vi begår alla misslyckanden. Det finns saker vi ångrar att vi har gjort. Det finns saker vi ångrar att vi inte har gjort. Livet går knappast för någon som på Strömsö. Det gjorde det inte för lärjungarna heller. I 3 år så var det intensiv träning av vår mästare själv. Och ändå känns det som att de har en lång väg att gå. När han ska lämna över uppdraget till dem så då slåss de fortfarande om hierarkin, ledarskapshierarkin. Vem av oss ska liksom vara där uppe i toppen? Och när Jesus behöver dem som mest och uppmanar dem att stå med honom, så då somnar de. Och Petrus, han till och med förnekar att han känner Jesus. Allihopa av dem så svek de när Jesus skulle ha behövt dem som mest. Men Jesus lät dem ändå vara kvar i sitt lag. Tänk det. Det är fantastiskt. Trots deras svek så tror han ännu på dem. Och det finns ett otroligt gripande och upprättande ögonblick när Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen. Han möter dem nere på stranden. De är trötta, de är besvikna, de känner sig misslyckade. Det blev inga människofiskare av dem. Och de duger inte ens längre till att fiska i vattnen där de fiskade ända från det de var barn. Näten är tomma. Och så kommer Jesus till dem. Mina barn, har ni inget att äta? Inga förebråelser om hur livet blev som det blev. Inte ett enda ord om deras svek. Om deras val i livet. Men omsorg och förnyat förtroende. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa den här berättelsen. Det här är Jesus. Det här är vår mästare. Det här är vår coach. Det här är Jesus Kristus och hans kärlek. Så på något sätt uttryckt i sin fullo. Och så säger han, kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. Och så talar han till dem igen om uppdraget som han har framför dem. Och jag vet inte, nu kanske finns med också här idag, eller som lyssnar på den här predikan på nätet sen, som börjar bra. Du gick ut på plan med passion, med överlåtelse. Och du satsade fullt och helt. Men någonstans, du kanske känner att du dribblade bort första halvleken. Du blev delad i hågen. Det var andra saker som kom emellan som tog fokuset. Och livet blev inte det som du hade tänkt. Misslyckande kanske grinar dig i ansiktet. Och jag vill bara att du ska få tag på det här. Att Jesus trodde på Petrus och han ville ha honom med i laget. Första halvleken kanske inte liksom blev någon riktigt höjdare. Men Jesus vill ha dig och mig med i sitt lag. Och det spelar ingen roll var du befinner dig i livet. Du kan vara i början av ditt liv och ha känt att du har gjort några riktigt rejäla missar. Men du ska veta att Jesus vill ha dig med. Ge inte upp. Lär av dina misslyckanden. För det tredje, lär av det som gått bra. Vilka gåvor har du upptäckt hos dig själv? Var finns dina styrkor? Vad kan du bli bättre på? Eller kanske det är så här att under livets gång så har du upptäckt andra gåvor som du inte hade en aning om att fanns där när du skulle göra ditt yrkesval. Det är inte alls ovanligt. Och det finns många människor som i livets mitt kommer ut i en alldeles ny frihet och hittar nya uppgifter. Nya områden som man känner att här har jag gåvor och här har jag en styrka. Våga nya saker. Det fjärde, halvlek eller halvtidspausen, det är också tid för omdisponeringar, byten. Kanske det läge för andra prioriteringar. Att sätta mindre kraft på vissa saker, kanske mera kraft på andra saker. Vad är viktigt? Och vad är mindre viktigt? Och när matchen är över, vad vill jag känna stolthet över? Vad vill jag bli ihågkommen för? När nästa generation eller kommande generationer går förbi min gravsten, vad vill jag bli ihågkommen för? Det här är inte alls främmande. Jag vet, när man är ung så tänker man inte på sådana här saker. Under min semester så har jag för första gången i mitt liv så har jag sökt upp min mormor och morfars gravsten. Och stått där och funderat över deras liv. Det var så att min mor, min mamma, som var bortadopterad. Och jag har gått på den där gravgården många, många, många gånger. Men jag har aldrig sökt upp mina biologiska morföräldrars grav. Men den här sommaren har jag gjort det. Och jag funderar över livet som det blev. Och det väcker sådana här tankar. Att kommande generationer, när de går förbi min grav, vad vill jag att de ska minnas mig för? Och en väldigt utmanande fråga. Vad får jag med mig över på andra sidan? Ni har kanske hört, om jag kanske har berättat det någon gång här också, om gubben som samlar pengarna under madrassen. Och sen när det börjar närma sig slutet på andra halvlek i livet, så tog han ett samtal med hustrun och så sa han: lova mig att när jag är död, så då sätter du alla de här pengarna i kistan med mig. Och hon var ju tvungen att lova det. Ja, det skulle hon göra. Sen när gubben dog så tog hon pengarna och så gick hon och satte in dem på banken. Och så skrev hon ut en check på hela summan och så satte hon checken i kistan med gubben. Ja, det är en konstruerad historia, men ändå så talande. Det finns bara en sak vi får med oss över på andra sidan. En enda sak. Och det är människor. Människor som får lära känna Jesus när vi ger och delar evangeliet. Nummer 5, halvtidspausen. Den är också ett tillfälle då man kanske lägger upp en strategi för nästa halvlek. Och en av de stora insikterna i den här halvtidspausen, det är väl det att nu har vi inte obegränsat med tid längre. Att de mål som ska in, så de ska in nu. Och så lägger man upp en strategi. Viset är att inse att livet är begränsat. Att det kommer en dag när det är för sent att säga det där man har tänkt säga. Eller göra det där som man har kanske drömt om, känt. Man har kanske känt Guds kallelse på något specifikt område. Eller man känner att det finns några drömmar här ännu inom mig. Så viktigt att stanna upp och fundera. Och jag brukar så där skämtsamt säga till Gud ibland att ja, Gud, du har en hel evighet på dig, du, men det har inte jag. Så hur skulle det vara om vi skulle sätta igång? Vet, ibland så får man vänta in Herren också, och det är också viktigt. Men ändå den här insikten. Och under livets andra halvlek så vill vi leva för de där verkligt meningsfulla målen. Det tror jag vi känner. Den sista punkten jag har där. I halvtidspausen så byter man också sida i fotbollsmatchen. Och kanske är det dags för någon mitt i livet att börja spela åt ett annat håll. Att börja röra sig i en annan riktning. Och det mest radikala bytet, sidbyte som du och jag kan göra, så det är att börja följa Jesus. Och jag vet inte om det finns någonting så fantastiskt som att få se människor som har levt ett halvt liv i en riktning, spelat sitt halva liv i en riktning, som plötsligt vänder om och börjar följa Jesus. Man kanske har varit gudsförnekare, man kanske inte har frågat efter Gud eller brytt sig om Gud. Gud har inte haft plats i ens liv, men så händer någonting, den helige ande drabbar en och uppenbarar Guds kärlek, och så beslutar man sig för att börja följa Gud, inser att jag behöver Gud. Jag har sett det här så många gånger och det är så gripande. Det är fantastiskt när unga människor kommer till tro. Men människor som har levt ett långt liv. Och människor till och med på ålderns höst som inser att jag behöver Jesus. Så stort, så fantastiskt. Det kan finnas andra områden i livet också. Där du inser att nu är det dags att börja spela åt ett annat håll. Kanske relationer, hälsa eller vad det kan vara. Någon har sagt så här att om vi fortsätter att göra som vi alltid gjort kommer vi att få ha det som vi haft det förut. Kanske skäl att fråga sig, Herre, finns det något område i mitt liv där jag behöver göra större förändringar, radikala förändringar? Vi ska gå ner för landning här, men jag skulle vilja bara måla några ögonblicksbilder för dig från några gestalter i Bibeln, så här mitt i livet, och de utmaningar, den kallelse, det uppdrag som de står inför och de val som de gör. Vi har Abraham som väljer att bryta upp. Lämnar det säkra, det trygga, det kända. Och så säger han ja till Guds kallelse att gå till ett helt främmande land. Han blev så småningom fader till Israels folk. Ett otroligt utmanande uppdrag som han fick. Vi har Jakob som också bryter upp. Men han går inte bort, utan mitt i livet så vänder han tillbaka hem. Och gör upp med sitt trassliga förflutna. Förlåter sin bror, ber sin bror, sina nära och kära, de som berörs, ber han om förlåtelse. Upprättar relationerna bakåt. Och kämpar också med Gud. Och Gud får gå på djupet i hans liv. Och Jakob genomgår en total transformation. Och han får ett helt nytt namn av Gud. Och från den här brottningskampen så heter Jakob, eller kallas för Israel. Och blir stamfader till Israels 12 stammar. Och sen har vi Mose som vid 80 år lämnar tryggheten. Lämnar fåra. Liksom får jorden och säger ja till Guds kallelse att gå till Egypten och leda folket ut därifrån. Och han kan inte ens tala. Och ändå så svarar han ja på Guds kallelse. Och det är Moses dittills svåraste kallelseuppdrag som läggs i hans händer. Vi har en Gideon, helt vanlig man, mitt i arbetslivet och kampen för brödfödan. Med dåligt självförtroende, utan erfarenhet av ledarskap. Men som stiger in som ledare då folket är i stor kris. Och tillsammans med Gud så vinner han en seger. Och så har vi Kaleb. Jag älskar Kaleb. 85 år gammal så kommer han till Josua en dag. Vi kan sätta det där bibelstället där på skärmen. Där han säger så här: se, jag är nu 85 år och än idag är jag lika stark som den dag Mose sände iväg mig. Som min kraft var, vadå, så är den än idag, vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Vilken attityd, vilken beslutsamhet och överlåtelse. Jag har inte nått målet ännu, säger Kaleb. Men jag sträcker mig mot det. Och mot det som ligger framför. Precis som Paulus säger. Peter Drucker, en företagskonsult. så har i ett universitet i Kalifornien så finns tre hyllor med böcker som han har skrivit. Den här ena hyllan så den är fylld med böcker som han skrev före 65 års åldern. De två följande hyllorna så är fyllda med böcker som han skrev efter 65. Och när han var 86 år gammal så fick han frågan av de här, och nu kommer jag inte ihåg, 24 eller 26 böcker som han hade skrivit. Av de här böckerna du har skrivit, vilken är du mest stolt över? Så svarar han, nästa bok. Wow, vilken attityd. Att det jag är mest stolt över, det är liksom det som kommer härnäst, det som kommer som följande. Karl-Erik Salberg, präst, känd präst från Santa Clara kyrka i Stockholm. Han har haft som motto för sitt liv, det bästa ligger framför. Och det var också temat för hans avskedspredikan efter många år i tjänst i Santa Clara. Det bästa ligger framför. Och jag satte ett frågetecken där efter rubriken. För jag tänker så här. Det handlar inte så mycket om det liv som jag får. Utan det handlar mera om vad jag gör. Med vilket liv jag väljer att leva. Eller hur jag väljer att leva det liv som jag får. Det handlar om attityd. Det handlar om överlåtelse. Det handlar om att säga ja till den kallelse, till de utmaningar som Gud ställer mig inför och det uppdrag som han kallar mig in i. Det handlar om att inte ge upp innan slutsignalen ljuder. Jag ska be att lovsångarna kommer upp här. Vi ska lovsjunga lite här i avslutningen. Men jag vill utmana dig och jag vill utmana oss själva att ta de här hjältarna från Bibeln som våra förebilder och vägra tro på vår tids lögn att man är förbrukad när man har fyllt 40 eller 50. Man kan få vara med om stora saker också efter att det man har passerat 80. Du ska inte bara börja ditt lopp väl utan du ska också avsluta ditt lopp väl. Det är den utmaning jag vill ge oss allesammans och vi ska be tillsammans.